Det här musikfrid är ganska kul. Jag var i Walsingham för något år sedan, i England alltså, och överlämnade i samband med Marie Himmelsfärd och i augusti en liten Sigfridsikon till församlingskyrkan. Och så sa jag sådär att svensk tradition säger att han var ärkebiskop i York, och det var han naturligtvis inte, sa jag sådär som man ska säga då. Och ni känner ju inte till honom, era traditioner, för det ska man ju också säga, för det vet vi ju att de inte känner till. Men det gjorde de. Ja, det är alldeles fel att han var ärkebiskop i York, det vet vi, sa de. Han var missionsbiskop och han var vid i Glastonbury, han är känd i våra annaler, vilket vi inte riktigt visste. Det finns ett effektivt sätt att mobba en medspelare. Man ger aldrig medspelaren en passning. Man släpper hellre bollen till en motspelare än man passar till den man borde spela med. Om man vet att man inte bör spela med honom eller henne. För den som aldrig eller nästan aldrig får en passning blir spelet till sist outhärdligt. Man måste lämna laget. Eller möjligen syssla med något annat i laget. Tvätta tröjorna eller sköta snacket mellan passen. Man grips nämligen till sist av modlöshetens ande om man aldrig blir passad till. Jag tror att det är den situationen som många av oss som är kristna i denna sena tid, inte minst vi som är kyrkoarbetare, upplever. Vi får aldrig eller nästan aldrig en allvarligt menad passning från det samhälle som vi själva är en del utav. Kanske kan man formulera upplevelsen av den irrelevanta kyrkan på det sättet. Upplevelsen av att vara totalt irrelevant. Upplevelsen av att vad man än gör, vad man än säger, hur man än bär sig åt, så representerar man i människors ögon en icke-verklighet. Man kanske rent av själv tror att man representerar en icke-verklighet. Vi kan diskutera fram och tillbaka innebörden i uttrycket postkristet samhälle. Men onekligen lever vi alltså i ett samhälle där man inte längre passar till kyrkan. Det finns ett svalg befäst mellan den kyrka som går i dagen när hon firar sin gudstjänst och det samhälle som hon är en del av. Vi som är kyrka upplever det allt starkare som att inte bli passade till. För att sätta fingret på den avgörande punkten. Problemet för många kristna och inte minst kyrkoarbetare är alltså upplevelsen av irrelevans. Inget motstånd. Ingen förföljelse. En och annan präst får inte riktigt så fin tjänst som man ville ha, men där någonstans stannar förföljelsen. Ingen diskussion av sanningsfrågan idag som på 1950-talet? Är det sant det kyrkan står för? Det är en ointressant fråga för människor. Så irrelevant är kyrkan att inte ens den frågan ställs. Vi får inte ens den som passning från det samhälle som vi är en del utav. Jag tror att man kan säga att den här känslan av att representera icke-verkligheten, alltså att vara irrelevant, är det största bekymmer som vi idag har i kyrkan. Det ligger där nästan under allt det vi gör, under allt det vi tänker, under allt det vi anstränger oss för. Många av oss upplever, vi som är präster och kyrkoarbetare på annat sätt, upplever stor uppskattning av vår omgivning för det vi gör. Men det vi tror, det vi menar bära det vi gör, ter sig i det omgivande samhället som irrelevant, som icke-verklighet. Det vi tror går inte längre att formulera på världens språk. Koncepten kan inte längre uppfattas. Och vi frestas ständigt själva att börja tro att det är icke-verkligheten vi representerar. En gång formulerades kyrkans tro på världens språk, för världen, om världen, till världen. Det var när kyrkan förde samman Aten och Jerusalem. Alla trodde inte på kyrkans språk. Alla accepterade inte koncepten. Men språket var begripligt. Koncepten var fattbara. Också för dem som inte ville tro. Det gemensamma språket, det gemensamma koncepten, existerar inte idag. När kyrkan talar, talar vi om det irrelevanta, om icke-verklighet. Vi tycks leva i slutet av en era. I slutet av teologins, liturgins, kyrkans era. Och när vi talar, talar vi irrelevant. När världen och kyrkan inte längre talar ett gemensamt språk, då kan kyrkan bete sig på olika sätt. Om jag nu får schablonisera, och jag är medveten om att jag förenklar, att jag schabloniserar, så skulle man kunna säga att i vår kontext beter sig kyrkan i det läget på två olika sätt. Och när jag säger kyrkan, då menar jag alltså vi. Jag menar inte biskopar och likställda som vi är vana att kritisera i såna här sammanhang. Jag talar alltså om oss. Det ena förhållningssättet innebär att man försöker göra det som är omöjligt. Man försöker att som kyrka tala världens språk. Men eftersom det kyrkan har att säga är irrelevant, eftersom det är icke-verklighet, så är det världen som måste skriva agendan. Det är världen som måste lägga för kyrkan frågorna. Det är världen som måste avgöra frågornas begränsning. Världen skriver, som Yves Cunyer, den franske liturgisten, sa, världen skriver kyrkans agenda. Alltså världen måste diktera villkoren, språken, koncepten. För allt annat blir just irrelevant. Agendan kan ju bara utgöras av det som världen själv känner. Och kyrkan måste, om hon då till varje pris vill tala ett med världen gemensamt språk, degradera sig till de frågor som världen kan ta på allvar. I klartext innebär det då att kyrkan måste tala som en av denna världens i och för sig goda krafter om det som världen vill tala om. På världens egna villkor, utan transcendent koncept. Man skriver en boktitel, Freudian Reading St. John, som gör människan till normen. Eller man sätter sig i tv-soffan och talar som en av denna världens tröstare. Utan anspråk på exklusivitet. Man inte bara accepterar att man talar som en av denna världens tröstare. Man uppskattar att bli uppskattad som en av dem som är terapeut i världen. Man säger ju inte, och så hoppas vi på ännu en katastrof så att vi behövs. Men hade man sagt det, så är nästa fråga, behövs för vad då? För att kyrkan har något alldeles eget. Nej. Vi har inget anspråk på exklusivitet. Vi är tacksamma över att vi räknas med bland världens terapeuter. En variant utav det här förhållningssättet, en variant som jag tror är gångbar inte minst bland svenska frikyrkor idag, är att man använder hela spektrum av kyrkans koncept, men använder dem enbart i terapeutiskt syfte. Alltså sanningsfrågan blir inte längre avgörande. Frågan om relationen mellan Gud och människa blir inte längre avgörande. Det finns inte längre någon norm som är avgörande. Men det kyrkliga koncepten är användbara i terapeutiskt syfte. Alltså, frågan är inte längre hur det är med Gud, människa och värld. Utan frågan är, mår människan väl av att leva med det kyrkliga konceptet? En frikyrklig förkunnare formulerade det för en kort tid sedan på det här sättet ungefär. Även om det tron tror på inte skulle vara sant, skulle jag ändå predika och försöka förmå andra människor att tro som jag. För det gör stegen genom livet. Alltså hållningen är för mig otillåten. Den är omoralisk. Men den är inte ovanlig. Take your family to church. It helps. Båda varianterna är utslag av samma grundhållning. Den ena är visserligen samhällsinriktad och den andra är individcentrerad. Den ena lyfter inte blicken ovanför den värld om vilken man i tv-soffan talar om världen på världens eget vis och med världens egna koncept. För något transcendent perspektiv finns inte. Den andra betraktar människan som den evige patienten. Och kyrkans uppgift är att lugna patienten. Båda tankesätten är uttryck för en kyrka som gripits av modlöshetens ande. En kyrka som har degraderat sig till en bland ett antal likvärdiga terapeuter i världen. Och är tacksam över att hon räknas med något eget, något exklusivt har vi inte som kyrka. Det finns ett annat tänkesätt som radikalt avvisar båda varianterna. Och det är tänkesätt som låter sig presenteras som andligt. Eller radikalt eller konsekvent kristet eller vem vet i något sammanhang högkyrkligt kanske. Förenklat, jag schabloniserar i fortsättningen också, är förutsättningen att världen är ond och världen ska flys. Kristen tro handlar om relationen till Gud, individens relation till Gud, utan referens till den värld som individen är en del utav. Alltså jag och min Gud, jag och min Bibel, eller möjligen som våra belackare skulle säga, jag och mitt altare. Båda attityderna, alltså både den som låter världen skriva agendan och den som inte vill ha med världen att göra. Här är jag alena är kvar och det står efter att ha mitt liv. Bygger på föreställningen om det postkristna samhället eller den postkristna tiden. Och då återstår bara två alternativ. Att vara kyrka som om ingen kyrka behövdes. Att vara kyrka utan ett eget språk och enbart tala världens språk och möjligen bidra med en smula terapi, medveten om att man inget eget har. Eller att fly in i ett slags kyrkligt ghetto. Tiden är ond, rädde sig den som kan. Båda attityderna uttrycker som sagt modlöshet och är kyrkans verkliga problem som gör att vi inte vågar frimodigt handla som kyrka i den värld som Gud har skapat. Vi tror oss själva vara irrelevanta. Vi tror oss själva stå för icke verkligheten. Jag vill nu tala om en tredje väg. En övermåttan härlig väg. En väg som kyrkan har gått med frimodighet. En väg som har gjort att kyrkan har kunnat tala med frimodighet och glädje och glöd om irrelevanta koncept. Så att den värld för vilken det irrelevanta varit irrelevant ändå har lyssnat. Kalla den gärna en liturgisk väg. Alltså båda de här tankesätten som jag nu har varit inne på innehåller ju relevanta eller relativa sanningar. Alltså ordet värde känner vi ju väl till. Det står ju för olika begrepp i Nya testamentet. Värd hos Johannes är det man inte ska älska. Värd enligt Jesu ord hos evangelisten Johannes är det Gud älskade. Båda attityderna är bibliska. Älska inte världen är bibliskt. Gud älskar världen. Det är också bibliskt. Och kyrkan har under hela sin historia haft svårt att hålla ihop de här begreppen. I det ena extremfallet idag noterar man med stor tillfredsställelse krisen i Mellanöstern och konstaterar att det finns apokalyptiska implikationer i skeendet. Förtjusande. I det andra fallet i New York stänger man det teologiska seminariets kapell med tanke på all den onyttiga tid som slösats på bön när denna världens nöd är så stor. Kyrkan oförmögen att hålla samman begreppen. Den rysk-amerikanske teologen Alexander Schmemann, som några av er hört mig tala om till leda, hävdar med en närmast tröttande envishet att detta oklara förhållande i kyrkans attityd till världen, som har skapat problem ända sedan Tertullianus sa: vad har Aten med Jerusalem att göra? Förmodligen ännu tidigare. Att detta sammanhänger med en oförmåga att uppfatta kyrkans, eller snarare liturgins, eskatologiska karaktär. Kristen tro är ju inte ett antal åsikter om Gud. Det har ni också hört mig säga ibland, några av er. Och kyrkan är inte till för att propagera för åsikterna. Hon firar inte gudstjänst för att presentera åsikterna på vers och rim. För åsikterna kommer att upplevas både av den troende, och där ligger tragiken, och av världen som irrelevanta. Snarare är kyrkan ett antal människor med en empirisk erfarenhet, en erfarenhet gjord i sinnevärlden av det som tron tror på. Schmemann hävdar att kyrkan i sin liturgiska erfarenhet ständigt återvänder till riket, till den nya himmelen och den nya jorden där rättfärdigheten bor. Och när hon talar om riket så talar hon om en empirisk erfarenhet. Om kyrkan, säger Schmemann, inte kan tala om riket som upplevelse, då är det bättre att hon ingenting säger. Eller, hon upplever då både sig själv och det hon har att säga som totalt irrelevant. Försöker hon säga något utan att ha gjort erfarenheten av riket, så kommer det hon säger att bli påståenden propagandistiska eller programmatiska påståenden som vilket politiskt parti som helst, fast innehållet är annorlunda. Och hon kan inte förstå sig själv och inte förstås av sin omgivning. Kyrkan vittnar alltså inte om åsikter. Kyrkan vittnar inte om bibeltro i ordets snävare mening, utan om erfarenheter som hon har gjort i det unika skeende som vi kallar liturgi, där hennes folk har trätt in i riket. Det är därför som kyrkan vittnar frimodigt, eller borde göra det. Hon vittnar om en upplevelse av mötet med Askans andre. Eskatologi är alltså inte det sista kapitlet i trosläran. Men så har det blivit i västerlandet. Och därför har alltså kyrkan och liturgin förlorat sin eskatologiska karaktär och förvandlats till ett institut för kunskapsmeddelelse. Och denna kunskapsmeddelelse ter sig totalt irrelevant, både för meddelarna och för de som tar emot informationen. Det går helt enkelt inte att förstå kyrka, liturgi, teologi utan denna eskatologiska grundhållning. Alltså, allt sammans handlar om närvaron av riket i tiden. Gudstjänsten är en erfarenhet av rikets presens. Och en kristen nalkas alltså ständigt på nytt världen med denna levande erfarenhet av presensen som referenspunkt. Alltså, detta är något helt annat än att ha åsikterna, eller för all del läran om Gud, som referenspunkt. I västerländskt tänkande har vi ju i hög grad glömt att lex orandi, alltså kyrkans bedjande och hennes eukaristi, konstituerar hennes lex credendi, som hon ber, som hon firar, så kommer hon att tro. Ur det verkliga mötet med Kristus utvecklas tron på Kristus, eller möjligen, om ni så vill, läran om Kristus. Det är därför som liturgi är den primära teologin. Det är ju alltså de bedjande och gudstjänstfirande människorna som gör teologin. Teologin blir till i bön och eukaristi. Bön och eukaristi är teologin. Det fackteologen gör när han eller hon skriver på ett papper i en bok är att försöka nalkas teologin och analysera och beskriva. Men mer förmår inte fackteologen göra i egenskap av fackteolog. För teologin, den stannar ju i bön och eukaristi. Den får konsekvenser, men det är en annan sak. Liturgi är alltså inte att möta minnet, att möta läran. Det är att möta verkligheten. Och det är för att vi har mött verkligheten som vi sitter här ikväll. Ingen av oss hade funnits i den kontext där vi finns idag om vi inte hade mött riket självt. Något helt annat är att möta läran om riket. Utan den här medvetenheten kommer kyrkan att uppleva sig själv som irrelevant. Hon kommer att tala om irrelevanta ting. Och det hon säger kommer i sin ihålighet att genast förstås som irrelevant. Vi sjunger i eukaristin: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och så kommer vi hem och ser. Men det var inte det vi gjorde. Vi mötte inte läran om icke-verkligheten. Vi trädde in i verkligheten. I vårt liturgiska firande mötte vi Herrens härlighet, och vi talar om den därför att den är vår upplevelse. Vi återvände från vårt firande till världen, inte med terapi, inte med drömmar om att det kan bli bättre. Vi återvände med en erfarenhet av härligheten som kommer att påverka vårt liv och vårt arbete i världen utifrån gudstjänstfirandet som referenspunkt. Kyrkan kan aldrig möta världen genom modlöshet och kapitulation. Men hon kan heller aldrig möta världen genom avståndstagande. Kyrkan har något exklusivt att frimodigt ge till världen. Ett nytt perspektiv, men ett perspektiv på den värld som Gud har skapat, som är full av hans härlighet. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Men för att kunna ge sitt vittnesbörd måste kyrkan återvända till den tro som övervinner världen. Vad kyrkan förde in i världen var inte idéer. Det var inte troslära, för det fanns ingen till att börja med. Det var inte Bibeln, för det fanns ingen. Det var inte samtalet kring mänskliga problem där hon talade på samma villkor som alla andra. Det var mötet med den närvarande, mötet med riket, eller det var liturgin som skapade kyrkan, som skapade Bibeln naturligtvis. Utan den insikten kan vi aldrig tala trovärdigt. Liturgins unika funktion är alltså att vara själva uppenbarelsen. Liturgin är uppenbarelsen. Där ordet blir kött. Liturgi är inte ordet på vers. Ordet blir kött i liturgin. Det är det skeende där imperfektum och futurum blir presens, den punkt där församlingen uppstår. Det är denna punkt kyrkan är kallad att vara i den postkristna världen. Och det är denna erfarenhet av riket som vi har gjort någon gång. Det är denna erfarenhet vi längtar efter. Vi kan inte alltid så enkelt formulera vår längtan, men vi har gjort mötet. Och vi är kallade att släppa modlöshetens ande och på nytt vittna frimodigt om det verkliga riket, det verkliga mötet. Vi skriver själva agendan. Till sist en enkel fråga. Vad då liturgi? Vad då för liturgi som ska befria oss från modlöshetens ande? Svaret på den frågan handlar naturligtvis inte om antalet psalmer eller Johan beredelse eller icke beredelse eller antalet altarljus eller versus populum eller vad det nu är vi diskuterar. Det handlar snarare om en insikt om vad som sker i eukaristin. Alltså, liturgi kan ju inte se ut hur som helst, det är sant. Men låt mig då påminna om Bo Giertz, som på frågan om han trodde att allt i Bibeln var sant svarade, ni kommer ihåg det där, jag tror att vi har den Bibel Gud vill att vi ska ha. Och jag tror att vi kan säga på ett liknande sätt om liturgin i ett internationellt och ekumeniskt perspektiv. Kyrkan i sin mittfåra har den liturgi Gud vill att hon ska ha. Det finns en för alla historiska kyrkor gemensam struktur. Det finns lokala avvikelser, men det handlar om ordet och bordet. Dessa båda som skapar liturgin under olika förutsättningar. Kring denna basala struktur skapar Gud ständigt erfarenheten av att nya himlar och en ny jord så sakteliga bryter in i vår tillvaro mitt i tiden. Och när vi upptäcker att det sker, då bör vi också våga vara kyrka. Våga tala om riket. Om dess ankomst i världen. Där vi in till dess inbrott i härlighet är satt att förvalta jorden som Herrens. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Vi är eukaristins folk som tackar Gud för världen, för denna världen ständigt på nytt, för vi har upplevt dess härlighet. Och därför tror vi själva på vad vi säger. Vi säger inte det irrelevanta. Och då händer det att vi också blir trovärdiga. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.